When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag hälsade välkommen förra gången. Ska jag hälsa välkommen igen? Eller gör du det?
Jag kan testa.
Ja.
Hej och välkomna till kommentatorerna. Där jag själv, Peter Häggström, och min kollega Jonas Karlsson pratar idrott, sport, friidrott, högt, lågt. Tvärkast, ja, vad pratar vi om egentligen?
Hopp och förtvivlan. Nej, men mest friidrott pratar vi. Och vi heter alltså kommentatorerna numera. Vi bytte namn här, Hux Flux. Vi hette ju inte det här om veckan när vi började. Vad hette vi då?
Då hette vi Friidrottspodden och vi siktar på att heta kommentatorerna även nästa vecka. Eller hur?
Ja, för det är ju faktiskt det vi är. Och vilket för mig in på ett grattis till dig, Peter.
Tack.
Och då tänker jag inte bara på att du fyllde 44. Häromdagen faktiskt. Men det kan ju vara värt ett grattis det också förra veckan. Men, utan du gjorde ju comeback som expertkommentator i nationell tv.
Ja, det var kul. Och, ja, nu har jag varit borta något år här och in igen då hos Discovery.
Ja, något år. Du har varit borta i 10 år typ, eller? 12?
Nej, alltså det är en sanning modifikation. Jag har kört en del liksom morgon-tv och sådär så, och skrivit lite. Så, så helt borta har jag inte varit. Nej. Men nu är det i alla fall Discovery och vi körde Eurosport. Sände galan från Karlsruhe. Mm. Så att det var jättekul tillsammans med Tommy Åström. Så att, ja men tackar för den intron,
ja,
Jonas.
Det kul, känns kul att höra dig, verkligen. Och det ska bli kul att höra dig framöver också. Vi återkommer till det alldeles strax. Men vi kan väl ta ett avstamp där då med galan i Karlsruhe. Där det ju var två svenskar med och tävlade. Andreas Kramer sprang 800 meter. Det var väl okej, varken mer eller mindre. Och Kadis Hagnia hoppade längd och nådde inte riktigt upp i de superlängderna vi kanske hade hoppats på också. Så att hon blev väl trea.
Ja, men jag tycker hon gjorde det jättebra. Jag menar det, hon har ju varit borta ett år och tar ytterligare ett steg från första tävlingen. Så att 6,72 är ju absolut stabilt. Sen ser man ju på Caddy att
det finns mer.
Ja, det finns mer och det måste finnas mer för att de andra hoppar bra. Jag menar Mihambo blev nu bara tvåa efter Romantik som uppade 6,92 med mer smak. Så att jag menar, Caddy säger att hon vill ta medalj och jag menar då ska ju hon knapra in här nu de här centimetrarna. För att, men nej, hon gjorde jättebra. Kramer känns som han gick ut stenhårt, lite väl tufft. Han är vid första tävlingen och han sprungit mycket på gräs tydligen nere i Sydafrika, inte så mycket på bana. Så han satsar, och det är ju ändå lite, alltså, jag tycker det är lite skönt ändå att man vågar, man satsar, ibland håller inte, men här var det ju uppenbart att det är inga 1.45 tider kanske i kroppen just nu, men jag menar det är OS som gäller.
Mm. Ja, det är
vad
det.
Tyckte du själv om deras
nej men ungefär som du. Jag trodde nog Caddy skulle hoppa ännu längre faktiskt.
Ja, jag hade också lite den känslan faktiskt.
Hon tajmar inte 100 än heller. Det märks ju att hon har lite timing kvar när hon går på max fortfarande, och jag tror den dagen hon gör det så blir det nog en decimeter längre skulle jag tro, men en decimeter längre räcker ju inte riktigt när man ser konkurrenterna faktiskt, för standarden är bra. Och en sak som slog mig, och ni pratade lite om det i sändningen också, det är ukrainskorna som kommer på bred front, men med spets verkligen, både i längd och i alla hoppen egentligen.
Ja, men ukrainskorna kommer ju på bred front i, ja, men jag menar, höjdhopp är de tre stycken. Mahochik nu junior, världsrekord igen, 2.02 är riktigt bra. Levchenko som också faktiskt kunde hoppa de där höjderna, kändes som i Karlsruhe, och det även Romantchuk i längdhoppet. Så det är ju de som sticker ut, hoppare, ukrainska tjejer.
Mm. Vad ser du där då, om vi tar junioren, om du blickar framåt? För det finns ju ett gammalt rekord att slå.
Ja, men det är ju så att man ser den här potentialen. Ja, man har gjort det ganska många hoppare genom åren. Att kommer upp på de här höjderna. Men sen ska man ta det här lilla sista, alltså gå från 2,05 till 2,10, det är brutalt svårt. Och det, jag menar, 1987 satt Kostadino var det där världsrekordet. Det är uppenbarligen ett väldigt bra rekord. Och det, ja, vi får se. Men jag menar, hoppar man 2,02 så här tidigt på en säsong och är junior, så tror 17 man har kapaciteten att ta världsrekord så småningom. Ja,
nu sa jag att det finns ett gammalt rekord att slå. Då menar jag utomhusvärldsrekordet, ja, som du nämnde där. För Kajsa har inomhusvärldsrekordet. Det är inte så gammalt. Det är från mitten av 00-talet. Va? När är det från? 0...
Nu ska jag tänka efter det här. 6, det är, nej, ja, det är ju 06, ja, precis. Ja. För hon vann ju VM-guld.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ute 2005, sen så inomhus ett halvår senare.
Just drygt,
och så satte hon världsrekordet. De hoppar ju ganska olikt. Alltså, Mahoutchik är ju lång och liksom har inte den här aggressiva ansatsen som Kajsa hade. Jag tycker att kan hon lägga på den där fina attacken in och tajmingen som Kajsa hade när hon hoppade som bäst, jag menar, då kan hon hoppa högre än 2,10.
Men alltså jag tänker det är så många gånger man har suttit och pratat om det här med världsrekorden också. Det är så lätt att göra det, men det är så få som når dit. Jag menar, på damsidan är det, jag menar, Kajsa var nära, Slesarenko var nära, Vlasic har ju försökt några bra gånger och det finns några till som har känt sig manade. Och på här sidan är de ju, alltså de är över 10 stycken väl som har hoppat 2,40 eller högre. Mm. Men världsrekordet 2,45 står sig fortfarande. Märkte du hur jag bara hasplade ur mig att jag sa att ungefär 10 personer har hoppat 2,40 eller högre på herrsidan. Mm. Det tog jag ur luften. Jag har inte läst på. Så jag tänker att snart kommer Stefan Holm att mejla en statistik som säger att så här många är det.
Han var ju snabb förra gången.
Han var jättesnabb förra gången och var på oss där. Och bland annat så visste han ju mycket riktigt vem som var trea i den där inomhus SM-finalen bakom Holm och Törnblad. Det är klart han visste det. Vi chansade på Ola Karlsson. Höftade lite gjorde vi. Men det var ju Mehdi Al-Khatib.
Ja, det borde ju vi veta.
Borde vi ha tagit. Mm. Borde vi ha tagit.
Han var ju ofta där uppe och hoppade högt och tog medaljen.
Ja, men det gjorde Ola också. Och han hoppar ju fortfarande. Det gör väl inte Mehdi, så vitt jag vet.
Nej, han hoppar fortfarande. Han bor i Spanien, Ola. Och jag har hört att när de morsar på Ola så säger de Ola, Ola.
Vad dåligt.
Nej, usch vad dåligt.
När vi pratar om inomhussäsongen så var det ju braskande nyheter i veckan som gick att inomhus-VM ställdes in. Skulle ju gått i Nanjing i Kina i andra veckan i mars, men något sånt blir det inte beroende på coronaviruset som ju sprider sig och sprider skräck över världen. Och det var väl egentligen kanske i slutändan inget svårt beslut att fatta, för jag tänker att risken hade ju varit överhängande att det skulle blivit väldigt urvattnade tävlingar och många hade avstått från att åka dit av skräck då för att bli smittade.
Många kanske tycker att man borde kört det någon annanstans, men man ska nog ha respekt för att slänga ihop ett VM. Det gör man inte bara hur som helst. Det kanske man hade kunnat göra om det var en GP-tävling eller sådär. Men ett VM har så mycket olika specialreglementen och saker som ska göras på ett visst sätt. Att det gäller att trimma en organisation som klarar av det. Och jag tror med så kort varsel så hade inte det gått. Och kanske, jag vet inte, hade det, hela det kinesiska landslaget kunnat komma en gång på det mästerskapet. Och det var en massa andra frågor. Mm. Så nu kommer det ju gå nästa år och det kommer vara både ett EM och ett VM inomhus.
Mm. Och jag tänker det finns ju mycket ekonomi i det naturligtvis. Alltså, de har ju sålt sponsorer och liknande som förväntar sig att det ska bli ett VM som har investerat pengar och så. Så att de får vänta ett år då. Man kan inte bara flytta det hur som helst.
Nej, det blir ju lite annorlunda. Jag tänker för många aktiva då som hade ändå siktat på att det är på inne VM. Man ska få den här piken under inomhussäsongen. Nu behöver man tänka om och man kan ju bara inbilla sig att en del ställer in helt och hållet inom säsongen. Amerikaner som har tänkt åka över till Europa och komma i form för att toppa upp sig till in i VM. Jag kan känna att också med tanke på hur det är i världen nu, att man är lite orolig att resa och sådär kanske vissa, så stannar de hemma och kommer inte ens till Europa och gör den här inomhussäsongen, utan nu är det fullt ös mot OS som gäller.
Påminner ju lite om läget hur det var i OS i Rio 2016. Då var det Zika-viruset, kommer du ihåg det? Som ju spreds med myggorna då. Det var det många som valde, framförallt var det kvinnor som var gravida eller ville bli gravida som var i riskzonen. Och det var ju många golfare till exempel som ju valde att inte åka dit. Och det blev ju, även om det blev kul då med Henrik Stenson på herrsidan som tog silvermedalj och det var liksom en jäkla häftig tävling, så var det ju, om man tittar på startfältet, ganska ihåligt. Mm. Ändå. Jag tror risken hade varit att vi hade fått se något liknande om man nu hade kört. Plus att man äventyrar folks hälsa. Så att det var väl klokt, tänker jag, att de ställde in det.
Ja, det är bara de själva World Athletics hemsida som inte har fattat att det är inställt. För där är det massa information om det.
Puffar de för det?
Ja, puffar och det. Ja. Det är dags att ta bort det.
Ja. Mm. En tävling som blir av i alla fall är tisdagens tävling i Düsseldorf. Och den ska ju du kommentera återigen.
Javoll! Jag ska åka till Düsseldorf imorgon och kommentera tillsammans med Tommy Åström och David Fridell som ska hänga på också och kommentera, vilket jag tycker är jätteroligt. Ja. Så att vi blir tre stycken där och det är ju en debut framförallt då som vi kommer kolla lite extra på, och det är ju såklart Mondo.
Just det, Duplantis som ju var VM-tvåa och som är regerande Europamästare utomhus, som gör inomhus debut alltså. Gjorde ju en trevande debut i fjol, men tittar man historiskt så har han ju hoppat bra inomhus och han lär vara i väldigt bra form, så vitt jag har förstått det. Du har lite insider, eller hur?
Ja, jag ringde faktiskt hans mamma och fystränare då, Helena Duplantis här, och kollade lite grann. Och hon var ju väldigt nöjd med hur fystränningen har funkat. Man har jobbat ganska mycket med Rickard Nilsson på SOK och lagt upp olika liksom, styrkekombinationer som man kör med frivändningar och stöt och lite grann. Jag ska inte säga att man leker styrketräning, men fortfarande är det ganska lätt mot vad det kanske kommer vara om något år. Han är fortfarande relativt ny med den här typen av träning. Sprintmässigt så har ju jag imponerat, så jag tycker att man pratar ganska lite om, man pratar mycket om hans fina hoppteknik, men han är ju också en faktiskt väldigt snabb. Han gjorde ju 10.52 är lite för mycket vind, 2.1 vind. För,
57, ska jag få rätta
tack,
dig.
10.57.
2018, han gjorde 10.69 godkänd vind. Men vad säger det om det där resultatet på 10.57? Att det var inte mycket vind, det var plus 2.1. Så att det var...
Ja, precis. Och vi ser ju hans löpning är ju väldigt, väldigt fin. Och målsättningen nu för året var att komma ner mot, liksom, kunna vara en 10.40-löpare. Och det känns väl som en ganska realistisk målsättning att han ska klara av. Och också det... Han behöver göra, han behöver ju bli lite bättre på allting, även Mondo, för att se till att plocka hem det där OS-guldet och kanske framförallt komma upp mot världsrekordhöjder som vi vet att han gärna vill och vi tror att han kan. Så att, det är inte bara tekniskt, tekniken sitter ju redan bra, det går säkert att göra bättre grejer.
Han, men vad sa hon, skvallra lite då, vad sa hon mer? Alltså. Gav hon dig några testresultat? Liksom?
Ja, men de gjorde, alltså, vi är ju vana vid att man testar snabbhet med flygande 30, men de kör mycket flygande 10 och man kör från block, berättar hon, 30 meter från block. Så där har hon kört en hel del. Och tiderna säger inte så här jättemycket, för det kanske inte är det vanligaste testresultatet. Mm. Men, och viktmässigt vad han tar i styrkelyft och så här, han kör inga ettor till exempel, så här, som vi kunde gjort ibland, att man testar liksom hur bra jag är på en frivändning. Det gör inte han. Sen testar de en gång på hösten och en gång på våren, och de följer ganska mycket LSU-skolan där de tränar, där Mondo gick innan, deras testupplägg då. Men,
just det, han kör ju där och liksom på deras faciliteter fortfarande, även om han är proffs. Då. Han bor ju i Baton Rouge och är ju, ja, han har ju sin bas på LSU fortfarande, kan man ju säga.
Ja, precis. Och där jag har faktiskt persat en gång på 100 meter.
All right.
Men det är ju en fantastisk idrottsanläggning och en väldigt bra skola. Så att, jag tyckte hon lät så här lite, du vet, så här, att man bubblar lite så här. Att, hon vill inte gärna avslöja några resultat, men det lät som att det har gått väldigt bra.
Okej. Okay. Vad gjorde du på flygande 30?
Jag var ju ganska bra på flygande 30 egentligen, fast var dålig på resultatmässigt. Jag tror jag gav upp, för jag tror att jag har gjort Jag gjorde det ganska dåligt. Vi sprang aldrig utomhus.
Men
vi
du
sprang
går alltid... upp när du sprang flygande?
Ja, men jag gjorde 2,85 inomhus. Jag tror jag gjorde det typ 48 gånger. Samma tid. Så till slut så slet jag sönder mitt hår och sa att jag springer aldrig mer flygande 30. För det... jag får inte till det. Men i... däremot så har vi mätt i... när vi sprang...
Var det då du fick din frisyr?
Precis, det är den jag... det är den frodiga frisyren som du ser framför dig som, ja. Som är resultatet av alla dessa misslyckanden. Men så länge jag gjorde mig ofta... i, alltså på tävling, anstaltslöpning. Och då var det just sista 10 in på plankan och sista 5. Och där hade jag väldigt bra resultat och bättre än vad jag kunde åstadkomma på flygande 30 på träning. Så att, det är ju viktigt. Men det är det ju stavhopp och också faktiskt. Så att, det ska bli mycket intressant att se Mondo. Han kommer ju möta Kendricks nu då. Och ser man... min teori för att lyckas plocka hem den här medaljen är egentligen inte att man har de här topparna, utan det gäller att ha det bästa 10-snittet. Kendricks ligger ju lite, lite bättre, men inte mycket. De är i princip jämna på snitt, sina 10-snittresultat. Så att, det är väl det jag skulle vilja se, tänker jag, inför den här säsongen, för säsongen innan OS. Att höja det ytterligare. Han gjorde ju det verkligen förra året. Han var ju en mycket bättre hoppare om man ser på snittet. Sen fick han inte den där piken med sex, som 6.05 hoppet på EM. Men kan han liksom få, låt säga, 5 stycken 6-meters tävlingar innan? Det skulle vara drömmen inför ett OS. Eller vad tänker du? Du har ju hoppat stavhopp.
Ja, vi var inne, på det.
Ja, du är ju stavhoppare i mina ögon.
Det är så sjukt att du säger det. Jag har hoppat lite stavhopp, det är korrekt. Vi känner som att vi betade av det ämnet i vår första podd här om veckan. Gjorde vi inte det?
Jo, det kan vi nog säga.
Och jag var
säga.
Väldigt osäker på mitt resultat då. Det är fortfarande
du överdrev ju det ganska brutalt.
En decimeter enligt vissa. Jag hävdar fortfarande att jag kanske har hoppat det jag sa. Men jag ska låta det vara osagt.
Så vad var nu perset igen?
3:11. Jag var 14, tog jag 3:11. Så mycket vet jag.
Det är ändå sjukt bra, Jonas. Det måste ju vara något av det bästa du har gjort i ditt liv.
Det kan det vara. Det kan det vara. Jag var ju 1 centimeter bättre än dig i stan.
Ja, den är tung.
Så att vi är ju jämna i en del. Sen uppenbarade sig ju väldigt nyligen att vi hade ju samma pers i bänkpress också.
Ja, och tagit bort blindtarmen båda två.
Det har vi gjort också. Ja,
ja. Det är många, många likheter faktiskt.
Ja, det är extremt.
Du har lite mer hår bara.
Ja, men det kan vi råda bot på också. När vi var i... när vi var i Osaka på Fridås VM, då var du med, eller hur? 2007. Ja, då hade jag samma frisyr som du, minns du det?
Just det.
Jag hade rakat bort allt hår på huvudet.
Jag har en fin bild på oss som vi kanske kan bjuda våra lyssnare på. I pyjamas. Kimonos/pyjamas med något väldigt obskyrt thai-massage-ställe. Eller, kanske inte var... har man thai-massage i Japan eller inte japan-massage?
Det är en annan podd det här,
Japan-massage.
Peter. Thai-massage-podden. Kommer. Det byter vi namn till nästa vecka.
Vi ska inte gräva djupare i detta.
Nej, vi är inte för stunden i alla fall. Två saker om Mondo. Hans inomhusdebut i fjol, det var ju på den här stavhopparkarnevalen uppe i Reno i Nevada, ligger det väl.
Är det hög höjd eller?
Reno kan nog
Albuquerque
vara
är ju
lite...
Ja, men höjd så många tävlar.
Ja, men det är ju Mexiko, Albuquerque. Ja. Det här är ju
Reno
bra...
är nog inte höghöjd, va?
Jag borde veta, för jag var där i fjol. Men jag minns inte om det var kallt, var det. Men det är ju inte samma sak. De hoppar inomhus också.
Det är höghöjdspodden. Ja. Nu återgår vi till...
Han hoppade i alla fall 5,51. Och grejen var att det sa ju inte så mycket, för i nästa tävling så spelade han till med 5,83. Och annars har ju hans inomhusdebuter överlag varit i just Baton Rouge genom åren, och han har hoppat på väldigt små tävlingar, så nu är det ju kul att han går in i kanske den största tävlingen han har gjort i en inomhusdebut någon gång. Jag vet att det var bra startfält i Reno i fjol, men det är ändå lite mer kittlande den här gången, tycker jag.
Jo, men det är det. Nu har vi framförallt Sam Kendricks. Jag tror att det var en tillfällighet att Kendricks hoppade dåligt. Han hade gjort 17 raka 580-tävlingar eller mer innan Karlsruhe. Så det var väl liksom, det kom det här liksom genom klappningen, får man säga. Jag tror att det var en tillfällighet. Jag tror att han kommer att vara tillbaka på en hög nivå, och liksom den här rivaliteten mellan dem. Även om de är bra kompisar och man gillar att se det här, så vet vi att i synnerhet Mondo, han vill ju vinna. Han hatar ju att förlora. Så att, och han vet ju också att det är ju hans huvudmotståndare med största sannolikhet den här säsongen. Laveni tycker jag imponerade i Karlsruhe. Tog både 60 och 70 lätt och vann den här tävlingen. Men det är klart att det är en bit kvar innan han är uppe på de där höjderna. Men drömmen är ju att han hoppar över 5,80, tycker jag i alla fall. Mondo, det skulle vara skönt.
Jag blir lite irriterad varje gång vi pratar om Sam Kendricks. För jag försöker få tag på honom för ett reportage inför OS. Nämligen.
Dissar han dig eller?
Nej, alltså han svarar mig. Vi har haft lite kontakt via sociala medier och sådär. Men han hänvisar till en mailadress till Jeff Hartwig. Och där svarar ingen. Och Jeff har ju träffat några gånger tidigare. Jag ska inte säga att jag känner honom. Men jag har varit hemma hos honom i USA och hälsat på honom och gjort reportage på hans ormfarm som han hade tidigare. Ja, det var, jag gjorde en ståuppa med en sån här albinopyton som heter Gizmo runt halsen bland annat. Det blev väldigt udda reportage. Och nu får jag alltså av Sam Kendricks mailadressen till Jeff Hartwig som inte ens är hans agent. Han har ju den här Paul Doyle, tror han heter, va? Som agent. Heter han Paul Doyle?
Paul Doyle.
Och han svarar överhuvudtaget inte.
Från Atlanta. Han kanske blir uppäten av ormarna.
Ja, det kan mycket väl vara så. Men jag jagar vidare. Så jag hoppas att vi får kontakt snart. För det vore kul att träffa honom inför. För det är ju en av de häftigaste grejerna med svenska ögon sett såklart i OS-friidrotten. Hartwig är ett jävla bra namn. Alltså, det måste vara ett av de bättre idrottsnamnen i USA.
Vilket kan vara det bästa.
Jeremy Roenick är ett jävla bra namn.
Jerry Maroney.
Gamla NHL-spelaren där. Ja, inte rätt coolt namn.
Det är coolt.
Det finns ju många coola amerikanska. Shaquille O'Neal är bra namn.
Ja,
jag tycker dock Roenick är bättre.
Undrar vilket som är det häftigaste svenska namnet?
Ja, det kan man diskutera. Vilket är det bästa friidrottsnamnet alla kategorier då? Det kan man också diskutera.
Ramalalanarina eller vad heter hon som sprang
från Madagaskar.
Madagaskar. Ja, det är alltid väldigt svårt när vi kommenterade när hon sprang back in the days.
Ja, var många konsonanter att hålla ordning på.
Oj, vad man var liksom koncentrerad.
Madagaskar överhuvudtaget hade ju en tendens att ställa till det. De hade, eftersom det sällan blev rätt i och med att startlisterna inte räckte till.
Nej.
Det var ju väldigt långa namn alltså.
Ja, men det drog ju också ut sändningen ofta för att det finns sån tid att uttala namnen.
Fyra löpare från Madagaskar i det här hittills så vi får tyvärr be om lite mer sändningstid. Nej, det var... men nej, det där med namn är svårt.
Mm.
Ja, det är franska svårt. Namn är svårt också. Ja. Men nu tappade vi tråden lite grann här, Peter. Om vi tar tillbaka det till Mondo. Debut alltså i Düsseldorf nu då. Om du ska gissa. Svårt naturligtvis. Vad hoppar han?
Jag tror att han hoppar 5,80.
Okej.
Okay. Jag tror att han är faktiskt snabbare, bättre, mer förberedd, mer fokuserad. Skitförbannad för att han inte fick mer priser på idrottsskalan. Så att han vill verkligen visa. Han vill visa Kendrick. Så att, jag tror att han hoppar 5,80. Vad tror du?
Nej, men jag tror väl att det kan vara en rimlig höjd faktiskt. Jag tänker inte säga emot dig. Någonstans där. Det liksom höftar jag inte bara till och vill att det ska vara så. Utan jag baserar det ju väldigt mycket på vad han själv sa. Jag träffade honom häromdagen. Vi sprang på varandra. Och jag passade på att ställa några frågor då. Och det roliga var att du nämnde idrottsskalan där. Han började faktiskt med att prata om just idrottsskalan. Där han ju inte fick något pris. Men där han fick träffa en av sina riktigt stora förebilder.
It was all like all everything all of the above. No, it was exciting. It's a really cool and nice event. They put on a really good show there. It is super long. Yeah, it's super long. But I enjoyed being there. And unfortunately, I had to miss the past 2 years because of I was in school. I was studying in the United States, and it just always worked out. It was a really bad time to come. So yeah, to be there finally was a good experience and. I enjoyed it for sure.
And I know you met with one of the Swedish pole vaulting legends there. Tell me.
I think the Swedish pole vaulting legend, Shelly Zoxen. Yeah. I saw him after the meet. It wasn't the first time that I met Shelly. He is next door neighbor to where Hasse lived, Lagerqvist. And so when I went over there to meet ever with Hasse. I know Shell was right there next door. So, he just kind of came up to him and we just kind of chatted it up, you know, just talked about pole vaulting and whatnot and whatever came up.
Yeah. What more came up except jumping?
Well, I know that he's a really good bowler and I enjoy bowling. So I said I needed to get a game of bowling in with him. And if we didn't do that, we got to get around to golf because I know he's a really good golfer. Because I don't think there's many things that Shell is bad at. I think he's just kind of good at everything. So if I wanted, I think I could, and especially, I don't think there is an age limit for him. I think he could just do everything forever. So, I just want to have an evening of just doing some type of co-activity like that with Mr. Shelly Zox. I think that would be really fun.
Talking about bowling, I know you're a competitive guy. Stina, your manager, told me that when you were bowling against her last time, you lost.
Yeah, it was a really weird thing because we were in Lausanne, Switzerland, and I just couldn't figure it out that day, and I just have to accept my loss, I guess. But I feel like I'm just such a better bowler than her. That's why it really frustrates me, because it's like I feel like she shouldn't be beating me, but I just one of those days where I just could never figure out the spin and the lane that we were on. So I really just couldn't figure it out the whole day or the whole night, because I think it was after the meet. So it was frustrating. It's one of those frustrating sports things to where it doesn't go your way, but we'll see. Next time will be different, I think.
So how was that? I know you're, as I said, you're a competitive guy. Was that a sleepless night for you afterwards?
I think I didn't jump that well either. So it was like this double just terribleness of, I think it was the only meet outdoors I think I had to the time that I didn't jump 580. I think I jumped like 570. And then I go afterwards and then I have a terrible bowling night. So it was just like, I didn't even know. I think, yeah, it was like so many things that I just couldn't sleep about that it was traumatizing, yeah. But sports will do that to you. Sports will make you or break you.
There's an indoor season coming up, and you're making your debut in Germany. There's five meets for you coming up. Tell me, what's the goal with the indoor season?
For the indoor season, you try to take it as seriously as possible. I'm using it as the stepping stones to the outdoor season and to the, of course, the big dance at the end of 2020. I guess not the end of 2020 Olympics. It's like kind of, it's almost in the middle of the outdoor season.
Yeah, actually, it's in July,
August. Yeah, so it's like not really the end. Yeah, the middle. But yeah, pole vaulters, we need to compete, and there's so much technical things that we have to figure out. So the indoor season, it's collecting a lot of data. So you got to make sure you're really out there trying to get something done, and trying to figure out my pole, trying to figure out my run, trying to figure out all little technical things. So these five meets that I'm going to have over here in Europe are going to be very important to building up to the outdoor season.
And from what you know about your shape right now and where you are compared to last year at the same time, what can you say?
I feel a lot better than last year. I think that I've been training a lot harder than last year. I'm a lot more focused than last year, for sure. I mean, I was in college. There was a lot of things, a lot of distractions and a lot of things that could easily distract me in college last year, which, I don't regret. I enjoyed at the time. But, I'm a lot more focused at the task at hand and, the main goal that feels like it's in sight. So yeah, I feel a lot better than last year in pretty much every way.
So you're stronger, you're faster?
I think all of it. I think all of it. Stronger, faster. I think mentally I'm more confident in right now in my ability. And I think that overall I'm just a better athlete.
Obviously, there's no indoor championship this year, this winter. That was a big news a couple of days ago. What was your reaction?
It was kind of indifferent. I didn't really know how to think. I wasn't mad, really. I want to compete in the World Indoor Championships because it's a World Indoor Championships. It's a big event. I like competing at big events, but it was fairly far away. It was in China, and once I saw the news about the virus going around, I think it was kind of one of those things to where, is it really worth it? I was kind of deciding with my mom and my dad beforehand, before they even canceled it, to whether I was going to compete or not. So I made the decision a lot easier when they canceled it, for sure. So I guess I had that relief. But it's kind of one of those things to where it is what it is. And I think they made the right decision. I think postponing it was a good decision. Next year we'll have We have a nice indoor season, a lot of fun stuff. So, yeah, I like that part of it. And, you know, yeah, it's a sucky situation. And I think the World Athletics did the best they could out of the cards they were dealt.
Will that make the other competitions more important to you?
I mean, maybe it puts a little more on the outdoor competitions. I never really thought about it like that. But, typically the indoor season is not quite as remembered or as cared about. So outdoor seasons just mean a little bit more. So without the word indoor championships, which is as big as the indoor season can get, being there, maybe it'll put a little more on the outdoor, but it was already Olympic year, so I think all of the focus was already on outdoors for everybody anyway. So that's why I don't think it changed that much. If it wasn't Olympic year, then maybe, but the fact that it is, I think that's the reason why it doesn't change that much.
So you won't change your schedule. It's more like the season is shorter.
It just won me less, really, because I think everybody was focused more on Olympics, European championships, more of the important stuff outdoors.
Finally, I got five very quick questions for you. It's like a yes or no question, but it's not yes or no. So, Mando, dance or sing?
That's what, sing. I'll say sing. Yeah.
I've heard you sing. You're quite good.
I wouldn't say good, but I don't think I'm bad. You know, I can sing along to songs, and I don't think it sounds terrible. I don't know if I have a beautiful voice by any means, but I enjoy singing along to songs, yeah.
So if I was going to ask you to sing something like for 10 seconds, like a favorite, what would that be?
That's tough. I don't know, I'd have to go through whatever playlist and whatever songs I play when I'm in the shower, because I think that's when I really get the vocal cords extended.
All right, which brings me to the next one. R&B or rock and roll?
I like them both. Okay. I like them both, and it depends on whatever vibe I'm in, because it could be either or, but I like them both.
Olympic gold medal or world record?
That's a good one. I don't know. I've been thinking about that a lot. Like, not a lot to where it consumes my mind, but enough to where I really try to get a decision on that, but I really just can't. I don't know. I think that whichever one would come first, I think that I probably would just say that one. Maybe. No, I don't know. Or no, maybe I'd say the other one, because then I'd want the other one. I don't know. That's so tough. Because that just, I really wouldn't want to be the guy that's the world record or that, you know, couldn't get it done in the Olympics. So maybe Olympic gold, maybe. But world record's cool, though. It's really cool. So I don't know. That's tough. That's really tough. You have to get back to me after this year.
Yeah, I was going to say, you know, you could have them at the same time.
You could do it at the same time. You could do it simultaneously, yeah. So that's, I'll probably pick that option, yeah.
That's the two more, Sweden or USA?
Yeah, I'm not going to answer that one.
All right. House or apartment, then?
Apartment. I mean, I'm a single 20-year-old guy. I don't need like a big house right now for just myself. So, apartment does just fine for me.
I know you're looking for one in Uppsala, right?
Yeah, that's correct. Uh-huh. Yeah.
Have you found anyone?
No, I haven't found the one yet, but I got a lot of people trying to help me to search for one. So, you know, hopefully we get it figured out soon.
And the last one then, sleeping or training?
It depends on the training. If it's running, I like to run. So I like to go run, but if it's some weights, then I'm gonna take my sleep all day. Yeah, for sure.
Mando Duplantis där alltså, som letar boende i Uppsala. Han har ju tänkt att ha Sverige som en bas under sommarsäsongen och så håller han till i det något varmare Louisiana då under vinterhalvåret. Men spännande att höra där hur han liksom resonerade med sig själv, om det var ett OS-guld eller ett världsrekord som liksom var det viktigaste för honom och det han helst ville ha.
Ja, men det är ju underbart att höra hur han sitter och resonerar med sig själv. Och
mumlar med sig själv.
Så här, hur han tänker och vi kan väl säga så här, OS-guld och världsrekord, det vore väl liksom det optimala, och jag är faktiskt en av dem som tror att han kommer fixa det där. Han är ju så ung, vi glömmer bort det. Han är ju för 99, det är, jag menar, han har ju hur många OS som helst kvar. Mm. Jag menar, uppe på den här nivån. Så allt annat tycker jag nästan är... Ja, sen vet vi ju att det gäller ju att inte skada sig, att verkligen få de här tävlingarna och sådär. Men allt han har visat hittills i karriären skvallrar om att han kommer nå båda två.
Ja, kurvan pekar ju åt rätt håll i alla fall. Men ja, sen återigen, vi var inne på höjdhoppet lite grann förut. Det är många som har varit nära världsrekordet, både på herr- och damsidan, och många hoppar över 2,40 och sådär liksom. Mm. Men det är en jävla skillnad att hoppa 2,46. Det är ganska många hoppar över 6 meter, men en jävla skillnad att hoppa 6,17.
Exakt, jag menar världsrekordet är ju 16. Ja, det är brutalt högt. Ja. Så att det vill ju till, och jag menar...
Men väl Nis näst bästa är väl 6,08 tror jag. Inte det?
Ja, nej, men det är just att komma upp på det där världsrekordet, det vill till. Men nu, de har gjort lite förändringar, eller gjorde några förändringar efter EM faktiskt, där han gick från att ha 18 steg till hoppa med 20 steg. Och detta testade han ju förra året, och det funkade uppenbarligen bra. Men enligt Helena då, mamma, så är det fortfarande lite att vänja sig in i det här att hoppa med 20 steg, vilket borde sitta bättre i år då. Mm. Så att, nej, men det blir ju superspännande, men det är ju det är så många grejer med stavhopp som man inte riktigt, eller liksom allt ska stämma, man ska flytta ställningen, man ska byta stav, man ska liksom ha rätt stav förhållande till vilken form man är i och för dagen, och hur blåser det den dagen, behöver man, alltså det är så mycket att hålla reda på, men för honom verkar det som att det liksom bara sitter i ryggraden så mycket. Han har ju hoppat sedan han var så liten, och liksom på något sätt gör han stavhopp enkelt.
Mm. Så att, sen var det synd bara att han i Doha i VM-finalen inte hade en styvare, större stav med sig. För han var ju i form för en stav han faktiskt inte hade i fodralet.
Ja.
Men den har han ju nu då, om jag förstått det rätt.
Mm. Det är ju lite materialsport, stavhopp. Ja, kan vi inte komma ifrån.
Det är ju det. Och det var ju därför det tog stopp redan på dryga 3 meter för oss.
Ja, precis. Det är ju enbart av den orsaken. Vi hade fel stavar. Egentligen var vi som Mondor. Men vi hade inte de kontakterna helt enkelt på stavfronten. Time to talk about sports.
Please lower your IQ. Det är strax dags för listan, Hägge.
Ja, listan. Vi älskar listan.
Jag ska göra varsin lista. Är det något annat som har stuckit ut ifrån veckan som har varit annars? Jag fastnar ju för den här Tsango, trestegshopparen. Mm. Som ju skuttade iväg 17,77. Det var kul att se. Han hoppar otroligt kraftfullt.
Ja, det gör han.
Det känns som att det kan bli långt, men det kan också...
Han kan hamna på intensiven med en akut knäoperation eller baklår som sitter upp i nacken någonstans.
Ja.
Men när han träffar rätt, och jag kan liksom, det var hoppa på de här uppbyggda banorna, passar ju säkert honom väldigt bra.
Ja, afrikansk rekord. Han har ju en coach som heter Teddy Tamgo, som är en av de här som är med i den exklusiva 18-metersklubben. Han har ju hoppat 18,04. Han har väl inomhus världsrekordet också, Tamgo. En bit över 17,90. Han var ju mästare, inte bara på 3 steg utan även på skador.
Mm.
Så jag hoppas att han har bättre koll på sin adept än man hade på sin egen kropp. För han var ju ofta, när han inte var dopningsavstängd så var han ofta skadad. Och när han inte var dopningsavstängd eller skadad så var han bäst i världen.
Ja.
Så var det väl, om man ska sammanfatta hans karriär.
bra sammanfattning. Ja, men 3 steg blir ju sådär att det gäller att man har väldigt, väldigt bra teknik om man ska överleva den grenen, känns som. Och jag menar, när Christian Olsson var som bäst så hoppade han ju bländande tekniskt. Och jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget, men när det får man en liten skada så påverkar det tekniken kanske lite grann, och då blir man ännu mer skadad, eller så har man lite sämre teknik och då blir man skadad. Så att det här gäller verkligen att man är skolad, och jag har alltid gillat kubanerna när de hoppar 3 steg. De är otroligt skolade. Många hoppar ju väldigt, väldigt likt, och de är stenhårda på det här. Och det är klart att det behöver man vara om man ska bli en bra 3-stegshoppare liksom över åren. Och jag menar, inte minst då Jonathan Edwards, han hoppade som bäst. Perfekta träffar, bra timing, armar, ben.
Flytet också, flytet, farten. Ja. Liksom. Vad heter han? Quesada heter han, så som hoppar så fint.
Ja, hoppar fantastiskt fint. Och ja, men det, och framförallt Christian Olsson tycker jag personligen.
Liksom, men han var inte kuban, tänker jag.
Nej, han var inte det, men han vet var Kuba ligger.
Ja, det är,
det är inte fiskan.
Nej, jag ska väl säga det om Teddy Tamgå också, att när han inte var dopningsavstängd eller hoppade över 18 meter eller var skadad, så kunde han även vara avstängd för att han hade trakasserat kvinnliga fridrottare i det franska landslaget. Han var avstängd i 2012, tror jag, av den anledningen.
Det var också inget bra. Det skulle varit istället som Johan Wissman gjorde, som för mig på en inspark fick uppdraget att sjunga en sång för franska landslaget, varav Marie-José Perec satt längst fram, och han sjöng med, tog i från knäna, och de liksom applåderade, och det tycker jag är bättre sätt.
Pratar han franska, Wissman?
Nej, jag tror han sjöng en svensk folkvisa.
Ja, han sjöng inte på franska.
Nej, det tror jag inte. Det var inte liksom Edith Piaf eller något sånt. Det är väldigt tufft, men det minns jag väldigt starkt.
Varför har jag ohyggligt svårt att se det här framför mig? Det känns inte som Johan Wissman är den som
kliver upp. Han hade väl inget val. Han blev ju framputtad.
Ja. Vad sjöng
i
han
i en lunchrestaurang.
Vad sjöng han?
Vad sjöng han? Jag vet inte. Jag kan tänka, eller jag hoppas att det var något typ Monica Zetterlund, Sakta gå hem genom stan, eller vad de heter, så här med inlevelse. Men jag har ingen aning. Det jag kan vara Teddy Björnen Fredriksson. Ja, det kan varit,
han är ju ner från Helsing. Jag tänkte att det kunde vara här, Hasse Andersson.
Kvinnaböske?
Ja, typ. Är han inte från samma regioner av?
Jo, de är absolut inte lika i alla fall.
Hunden. Nej, kanske inte. Jag vet. Nej, men Johan Wissman lyssnar kanske på det här. Hör av dig, vad var det du sjöng?
Minns du?
Minns du? Det kanske, ja, det kanske han gör.
Jag tror att det kan ha varit någon Europacup eller något sånt där.
Ja, vi kan väl säga det. Hör av er överlag faktiskt. Ni hittar ju oss. Vi heter ju Kommentatorerna numera alltså. Ni hittar oss på Instagram, Twitter, Facebook och kommentatorerna@gmail.com, eller som vi säger i Sverige, kommentatorerna@gmail.com. Där finns vi. Hör av er. Vi tänkte ju att nästa vecka så skulle vi lista de mest underskattade friidrottarna i svensk friidrott genom tiderna. Det är möjligt att Wissman är en sån som borde in på listan där.
Ja, det beror på vad man lägger på, ja, det
där. OS-final, VM-final, aldrig fått speciellt mycket uppmärksamhet i media. Ingen har ju liksom...
Ja, men det var stort när han gjorde 44-56 var det, var i Osaka när vi var där. Det kändes som att det var riktigt stort. Jag menar en svensk i en VM-final. Men han kanske är en av dem. Vi får se vad de säger. Kan det vara någon...
Det beror på vad man lägger in i begreppet också, som du är inne på där. Alltså,
ja.
Jag tänker så här, någon som har varit förbannat bra men alltid fått stå i skuggan, inte fått de stora rubrikerna, kanske inte fått den kredden hen förtjänar, alternativt inte fått medaljen som alla hade väntat sig, och därför är det ingen som kommer ihåg.
Kan det varit på ett skol-SM eller behöver det vara liksom ett...
Kan vara vilken nivå som helst egentligen, men jag kan ju tänka mig att...
Surbullespelen, Norrköping?
Ja, men det är möjligt att det måste vara lite mer dignitet för att slå sig in på listan. Men absolut, har du någon ifrån Surbullespelen i Norrköping, så in med dem på listan. Så finns Surbullespelen fortfarande?
Jag vet inte. Jag hoppas ju det, för det är det bästa namnet.
Ja, de har ju en ny fin arena för friidrott i Norrköping. Men jag hoppas att de har behållit den gamla klassiska Surbullespelstävlingen också.
Surbulle IP, heter den där?
Nej, jag vet inte vad. Heter den Norrköpings friidrottsplats?
Det var en väldigt icke-originellt namn.
Väldigt informativt ändå. Det ligger i Norrköping, det handlar om friidrott och det är en plats. Så att det går inte att ta miste på vad man gör på den platsen i Norrköping. Veckans lista. Den ska vi gå till nu, och den är... Vi ska lista... tre saker var som vi tycker skulle göra friidrotten bättre, mer intressant eller på något sätt roligare. Ska du eller jag börja?
Jag ska börja.
Härligt. Då säger vi så här. På plats nummer tre.
Varför sitter det en människa vid plankan i längdhopp och tresteg som håller en röd och vit flagga? Fortfarande 2020 i vårt högteknologiska samhälle. Vi pratar AI. Artificiell intelligens, vi pratar sensorer, allt möjligt. Men det ska, inom friidrott så är det så traditionsrikt så det bara kan bli. Så det ska sitta igen med en röd och vit flagga och avgöra om det är övertramp eller inte. Bort med det, sätt en sensor där imorgon. Och vi vill ha såklart veta direkt om det är övertramp eller inte. Urlöjligt, det ska mätas också. Omgående, enkelt, längd upp. Bort med de där flaggorna.
Härligt, detta under rubriken Hägge rasar. På plats nummer två.
Häcklöpning för damer, korta häckloppen framförallt, om 84 cm häckar. Löjligt. Alltså det här borde vara mycket mer likt herrhäcklöpning tycker jag. Självklart ska häckarna upp till 91 cm. Kommer ställa helt andra krav på de som springer. Idag kan man klara sig väldigt bra på egentligen bara vara snabb. Jag tycker att det ska vara mycket mer teknik involverat. Jag menar, hade det varit 91 häckar när Sanna Kallare sprungit så hade hon varit solklar världsetta. För hon bemästrade tekniken och det blir mycket häftigare. Det blir en helt annan gren än en slätlöpning.
Du vill att det ska vara en teknikgren och inte en sprintgren?
Nej, precis. Jag menar, Gail Devers till exempel var ju jättesnabb på 100 slätt. Jag menar, man såg vad hon kunde klara sig på ett häcklopp också. Så att, nej, det tycker jag bara. Det är inget att fundera på. Det ska ske imorgon också. 91 centimeters häckar. Det är inget att fundera på.
Vi får se om det blir så imorgon. På plats nummer ett på Hägges lista. 3, 2, 1.
Vi pratar ju hoppzon. Längd upp. 3 steg.
Åh, kommer du dragande med den gamla?
Ja, sorry. Men det är ju så här. Jag själv är trött på att se. Nu såg jag Romantik här nu senast göra 5 tramp. Det blir ju väldigt tråkigt rent publikmässigt. Och man vill ju veta hur långa de där hoppen var. Och jag menar, vad 17 gör det om vi kör en hoppzon på 1 meter och mäter därifrån? Där foten mättes. Dock då, utan den här med vita och röda flaggan, för det orkar vi inte se. Då blir det ju väldigt godtyckligt. Var sätter man ner foten? Nej, så inför hoppzon i längd och 3 steg. Mät hur långa hoppen kan bli, eller är faktiskt. Och då kommer ju folk argumentera med mig. Ja, men det blir tråkigt för publiken. Och så, ja, men vi skiter lite i publiken nu då. De får någonting annat istället för att kunna se exakt hur långt hoppet var när den landar. Utan nu får man ju se långa hopp om man får se mer rekord och faktiskt ska slippa de här övertrampen. Mm. Där har du mina 3. Vad säger du?
Nej, men jag tänkte på just det när du tog upp det själv, den visuella biten där. Att det är svårt att se då. Man sitter nära längdhoppet och man hoppar 8 meter eller 8 och 10. Det finns ju en häftig känsla i att se ett långt hopp. Nu kan du trampa i den bortersta delen av hoppzonen och det ser ut som att du hoppar 7,50 men hoppar 8 och 10 och vinner tävlingen. Så det kan jag möjligen tänka mig att den visuella upplevelsen på plats i alla fall går lite förlorad. Nu ser jag att du vill argumentera mot mig med en gång här.
Inom friidrotten är man för fokuserad på att få folk på plats. Ja. Vi kan glömma det. Alla andra pratar om digitala affärsmodeller idag. Det behöver friidrotten också tänka. Mycket viktigare att tänka på de som sitter och kollar i sin mobil hela tiden. Jag tror vi måste släppa det här, de här publiken på plats. Man kämpar stenhårt på de stora galen att vi ska ha fullsatta läktare och så.
Men vill du också ta bort ribban i stav och höjd då, till exempel, och mäta hur högt man faktiskt hoppar? För det kan ju vara så att världens högsta hopp görs på 5,80. Det vet ju inte du.
Nej, men jag tror att man kommer inte hoppa högre av det. Jag tror inte den digitala liksom ribban. Jag tror att det finns någonting, att det är en fysisk ribba man måste ta sig över som gör att man hoppar högre. Jag tror inte man skulle hoppa högre på det sättet.
Kan man lägga en ribba på 9 meter i längd i gropen? Förstår du min tanke?
Ja, jo, men varför inte liksom? Det gör ju jätteont att landa på såklart då. Men jag har ju själv varit inne på det istället. Om man vill ta bort alla övertrampen så ska det ju vara lite sprängdeg i plastelina istället. Då kommer vi inte ha några övertramp. Så att det är ju en annan podd.
Eller en sån här språngbräda bara. Satsbräda som det heter. Då hoppar man ännu längre. Det blir visuellt.
Nu har du spått ur. Nu vill jag höra din lista, Jonas.
Okej, på plats nummer 3, jag är ledsen men jag måste tjata om det här ytterligare en gång. Det handlar om mätningen av kastgrenarna, framförallt diskus, men det gäller också kula, slägga och spjut. Den är totalt oexakt, det är inte värdigt en sån exakt sport som friidrotten ännu är, där man liksom bryr sig om att mäta hundradelar och tusendelar och man tittar på granskningar av linjetramp och liknande. Men en diskus som landar platt, gärna på en blöt gräsmatta, lämnar ett väldigt litet märke. Det finns andra märken sedan tidigare. Funktionärerna 20-30 meter bort i extremfallen lufsar godtyckligt fram, sticker ner mätstickan på helt fel ställe. Jag har sett många, många felmätningar. Jag har stått som diskusfunktionär på många tävlingar. Jag vet att det är jäkligt svårt att hitta det exakta nedslagsmärket, men det blir inte lättare för att man befinner sig 15-20 meter bort. Kan man inte använda sig av ny teknik, vilket man naturligtvis borde kunna. Hawkeye-tekniken i tennis är ett lysande exempel. Det borde kunna gå att göra ett alldeles ypperligt, ganska enkelt mätsystem digitalt för att mäta kasten. Så ska man åtminstone sluta kasta på gräs och kasta på ett underlag där det blir tydliga märken. Kratta igen märket efteråt och vänta på att nästa diskus gör ett nytt märke. Då kan vi mäta det på ett bra och effektivt och framförallt rättvist sätt. Som det är nu är det en skymf mot kastarna och jag förstår inte att de accepterar det själva.
You suck!
Oj, vad du är engagerad i den här frågan.
Ja, men jag...
jag riktigt ser hur du glöder i ögonen.
Ja, men alltså, vi har haft OS-finalen i London 2012. Jag tar det ur huvudet bara. Det skiljer ju mindre än 2 decimeter mellan ettan och tvåan. Jag kan inte säga att rätt segrare vann den finalen. Och för några år sedan så ändrade man från att gå och mäta varannan centimeter och avrunda till att mäta varje centimeter i de långa kasten utan att man på något sätt förfinade mätmetoderna. Man ökade noggrannheten men man har fortfarande samma totala osäkerhet. Varför? Man borde ju för fan runda av till halvmetern eller metern i vissa fall.
Ja, men då är du är ju också inne på det här med det, liksom att kanske... Det behöver, sporten behöver utvecklas, behöver bli mer digital och exakt. Jag menar det borde ju kunna gå. Det här är ju ett uppdrag till vem, vilken IT-konsult.
Ja, men tekniken finns ju. Det är det som är grejen. Den används ju inom andra delar av idrottsvärlden, men man använder den inte här.
Nej.
Varför? Nej, skärpning.
Ja. Nummer 2.
Har jag också tjatat om tidigare, tänker fortsätta tjata. Det handlar om jaktstart i mångkampens sista gren. Jag tänkte på det senast när jag såg Tour de Ski i längdskidor nu, när man hade gjort om jaktstarten i den här klättringen upp för backen i den sista etappen. Så att den som vinner inte längre var den som var först i mål, alltså den som vinner totalt. Nu startade alla samtidigt och vinnaren i den totala tävlingen var ju mycket riktigt inte först i mål. Det är svårt för publiken att hänga med, det är svårt för tv-kommentatorerna att sitta och räkna. Man är inte alls säker på när de tävlande går i mål, vem som faktiskt har vunnit tävlingen. Har man en jaktstart, oavsett om det handlar om mångkamp eller om det handlar om längdskidor eller om det handlar om andra grenar och idrotter, så blir det otroligt visuellt. Jag förstår invändningarna, men jag tycker att mångkampen, som i det stora hela lever en väldigt obskyr tillvaro i friidrotten, måste moderniseras för att göra sig mer populär, visuell och begriplig.
Vad rafflande skulle det vara.
Verkligen, det vore superrafflande. Jag kan förstå invändningarna, men jag tycker att i det här fallet...
Vilka är invändningarna?
Nej, men att det möjligen kanske inte blir exakt då man ska stå på olika banor och starta och det liksom ska vara någon jaktstart och någon sån här ljusstråle eller någonting som bryts. Och, alltså det kan skilja en hundradel eller en tiondel hit och dit. Det är underordnat i min värld. Mm. Jag tycker verkligen det, framförallt i de största sammanhangen. Jag tycker det.
Ja, vi vill ju bort lite från det här rekordtjafset också och skapa liksom spännande tävlingar och dueller. Och...
Vilket för mig in på min sista punkt. Punkt nummer 1. 3, 2, 1. Bort med hararna. Jag vill ha bort hararna ifrån samtliga friidrottstävlingar. Galor, landskamper, det var ju...
Nu pratar vi inte djur.
Nej, alltså, nej. Jag har inget emot djuret hare. Jag vill bara säga det. De får gärna existera, men gärna inte under friidrottstävlingar.
Bort med hare. Stackars
bort med
djur.
Älgar också, illrar. De ska inte vara här. Men framförallt bort med hararna under friidrottstävlingar. Jag tycker det är ett totalt fel fokus när man hela tiden ska håsa upp förväntningar på att det ska slås världsårsbästan eller världsrekord eller nationella rekord eller vad tusan det än må vara. Man måste tillbaka mot en kamp, man mot man, kvinna mot kvinna, där kampen om segern, duellen, är det centrala. Inte en jakt på tider som i 999 fall av 1000 ofta blir ett antiklimax, därför att världsrekord slås så exceptionellt sällan. Jag är övertygad om att om folk bestämmer sig för att springa fort så kommer det slås världsrekord ändå. Kanske inte lika ofta, det är inte det intressanta. Det är kampen om segern som är det intressanta.
Mm. Ja, och vi har ju sett snabba loppen då, eller hur?
Ja, alltså världsrekordet på 800 meter för herrar i OS 2012 när Rodisha solo sprang gick alldeles utmärkt.
Ja, det var samma med Kipketers världsrekord inomhus i Paris.
Sjukt bra världsrekord för övrigt.
Vansinnigt bra rekord där han sololöper hela vägen. Så att det går ju ändå.
Ja,
absolut.
Ja, men det är klart att det gör. Så de tre grejerna. Jag har några grejer till jag skulle kunna tänka mig att diskutera. Men det tar vi en annan gång.
Det får du ta en annan gång.
Det tar vi en annan gång. Vad tycker ni? Det är ju den stora frågan. Hör av er, reagera på det här. Håller ni med? Håller ni inte med? Vi finns på kommentatorerna@gmail.com. Och så finns vi på sociala medier naturligtvis. Sök efter kommentatorerna. Instagram, Twitter, Facebook. Ja. Där existerar vi. Och så har vi en hemsida också, kommentatorerna.se.
Yes. Det som inte går är de asociala medierna. Och det är, går inte att posta. Vi har ingen postadress vi går ut med här, va?
Nej, så har man brevduva och ägnar sig åt traditionell brevpostning så gör man sig inte besvär tills vidare. Vi ska
är det ett asocialt medie förresten? Det är inte ett medie, det kan man ju inte säga. Att skicka brev.
Ja, wow, det är väl någon form av medie kan man väl tänka sig. Mm. Tidningar är ju ett medie liksom.
Så. Ja, det blir
nästa, det blir mediepodden, precis. Som den här podden kommer heta om tre veckor. Var det allt eller?
Jag tror det.
Ja, du ska åka båt till Tyskland?
Nej, jag tar inte båten den här gången. Gjorde det en gång med full storm till Sassnitz och det var inte alls kul. Så att, jag kommer inte åka båt den här gången.
Nej.
Men det ska bli kul. Jag, Tommy Åström, David Fridell, jättekul. Få in David kommentera och det blir en bra tävling, det är jag övertygad om.
Mm, jag ska titta.
Gör det.
Torka spyor. Yes. Och så hörs vi snart igen.
Tack för den här veckan.
Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.